Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla, låt oss ej din nåd förspilla som du oss så nyo bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Hjälp oss, Jesus, dig till ära, frukt i tro och kärlek bära. Och när dagen är förliden, tag oss hem i rätta tiden. Amen. Vi har redan hört predikotexten från Lukas 8 kapitel, en av de mest kända liknelserna som Jesus berättade. Och den här är lite annorlunda än de flesta andra liknelser på det sättet att Jesus också tolkar det här för sina lärjungar. Det är alltså en mycket viktig undervisning vi har att begrunda idag. Det handlar om Guds ord. I parallelltexten i Matteus 13 står det att Jesus satte sig i en båt vid stranden av Genesarets sjö. Eftersom folkmassan trängde sig på, det var en väldigt stor folkmassa, så la han ut i båten och kunde tala till en större massa då från lite längre håll. Jesus berättar om fyra olika slags åkermark som säden faller på när såningsmannen sår säd på våren. Det här är en miljö som var bekant för lyssnarna. Men det är ju också en känd situation för oss, i synnerhet om vi har ett trädgårdsland och sår morötter och ärtor och vem vet vad. Då kommer vi, känner vi bra igen de här frågeställningarna. Det är viktigt att vi rensar så att ogräset inte får förkväva. Det är ingen idé att så på en stengång, utan det behövs bra, välgödslad jord för att det ska bli en bra frukt. Ännu viktigare är det att vi tänker efter hur vi tar emot Guds ord. Hur läser vi och hör vi? Hur kan ordet bära frukt i mitt liv? Hur kan jag uppfylla Herrens förväntningar då han sår ut ordet så att det når mina öron och bär frukt? Jesus ropade ju efter att han hade berättat sin liknelse: hör, du som har öron att höra med. Vi ska ägna först några minuter åt det märkliga som Jesus börjar med då han förklarar liknelsen. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Det här låter ju verkligen märkligt. För att de ska höra och ändå inte förstå. Vad har Jesus för avsikter då han berättar liknelser? Liknelsernas poäng är inte att det alltid är lätt att förstå. För då skulle Jesus ha sagt det här, att jag berättar det här för att ni ska förstå. Inte ens lärjungarna förstod vad Jesus egentligen menar. För de kom ju efteråt och frågade honom: berätta, uttyd för oss, förklara för oss det här som du just har sagt. Jesus kallar evangeliet Guds rikes hemligheter. Det här beror på att ingen kan förstå det utan Guds helige ande. I Matteus 13 finns det också en hänvisning till ett ställe i Jesaja. Från Jesaja 6. Där citerar han hur profeten beskriver folkets förstockelse. Så här: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de slutar sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Jesus säger här att det här folket är förstockat. De tog inte emot sin Herre och Messias. Likväl samlades de omkring honom i stora skaror. Men Jesus visste varför. En gång sa han, det är ett ont och trolöst släkte det här. De söker tecken. De sökte bröd och skådespel. Och så kom de till honom för att han bota sjuka. För visst var det ju bra att bli frisk. De bar fram alla till honom och han bota alla. Ja, han stötte inte bort någon. Han frågade inte om de verkligen hade kommit för att höra Guds rike. Han ömkade sig över dem, förbarmade sig över dem och botade. Och trots att de inte förstod vad han sa fortsatte han att undervisa dem tålmodigt. Liknelsen har en egenskap som man kanske inte i första hand tänker på. Det är lätt att komma ihåg. Det är konkreta. När den dagen kom att anden skulle påminna dem om vad Jesus hade sagt, då kunde de återerinra sig de här liknelserna. Och anden kunde uppenbara för dem vad innebörden var. Stunden var inte inne ännu här för att folkmassorna skulle kunna förstå Jesu verkliga uppgift. De skulle ha missbrukat den här kunskapen och gjort honom till kung. Det var först på pingsten som det här uppenbarades för dem. Det står att tron gavs bara av dem som det var givet. Det här handlar om utkårelsens hemlighet. Och det kan vi inte börja gå in på idag. Vi ska istället fråga oss hur vi ska ta emot budskapet så att det bär frukt. Jesus utgår ifrån att alla de fyra slagen av åker nås av Guds ord. Han talar egentligen inte här om dem som inte alls har hört Guds ord. Ibland brukar man vara ganska kritisk mot mission och säger att det är skadligt att försöka omvända människor som är lyckliga i sin primitiva religion eller i sin egen åskådning. Man ska inte påtvinga dem någonting, utan man kan ju hjälpa i det yttre. Men deras religion är väl lika bra som vår. Och bara, om de inte har hört någonting annat så kan de ju inte fördömas för det att de inte har hört. Så kan man få höra. Men det här motsägs kraftigt av Paulus i Romarbrevet 2 då han säger alla som har syndat utan lagen kommer att bli förtappade utan lagen. Alla som har syndat. Ja, och han lägger ju fram mycket tydligt och klart där också. Alla har syndat. Det finns ingen människa som kan påstå sig vara utan synd. Därmed så kommer alla människor att förgås om de inte har något bättre än att leva i sin egen religion, som naturen, som den egna tanken har skapat åt dem. Det är därför som Jesus har gett oss befallningen att gå ut i hela världen, predika evangelium för allt skapat. Det är vår uppgift, skyldighet. Det handlar om stora ting. Alla måste få höra, för om de inte har hört så går de förlorade. Det här har vi som en klar befallning. Så ska vi se på de här fyra olika slagen av åkertegar. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner och himlens fåglar åt upp det. Och så förklarar han det senare. Det vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Om vi åter tänker på trädgårdslandet så förstår vi tanken. Det som faller på en stengång kan inte gro och bära frukt. Fåglarna äter upp fröna. Det allvarsammaste finns i orden, sedan kommer djävulen och tar bort det. Vi kan inte få ihop det här med att en del människor hör och blir saliga, medan andra går bort i evig förtappelse, om vi inte räknar med djävulen. Han är ständigt verksam. Han är farlig. Det är han som skapar otron. Han kommer med alla möjliga lögner, där det värsta är när han säger att Guds ord inte är värt att ta på allvar. Det finns så mycket fel där, det finns så mycket motsägelser. Man säger, jo, dagens människor är för kloka. Dagens ungdomar reagerar emot det här. De vill höra någonting annat. Vi ska inte underskatta djävulen. Och därför ska vi noga ta vara på det vi hör, så att vi kan komma till Jesus och bli frälsta. Om vi inte tror Guds ord, gör vi Gud till en lögnare. Så allvarligt är det. Det måste börja där. Ta emot ordet. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. Det är på stenig mark de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Nu handlar det om den grunda ytliga mullen som ligger ovanpå stenar och berggrund. På en sån jord måste man vattna väldigt ofta. Och det är i stort sett omöjligt att behålla fukten när det blir torrt och hett. Så där är det när man alltför sällan hör Guds ord. Kanske är man på ett läger eller dagar kring ordet där man blir uppfylld av det som man hör. Den helige ande talar starkt till en. Man sjunger en stor kör, man känner glädjen i den gemensamma tron. Det är som när man är nära en eld, nära en brasan och blir varm från värmen som kommer från elden. Men så kommer man hem, elden slocknar, man kommer långt bort från brasan. Det finns inga gudstjänster att gå till. Och man går kanske då till gudstjänster där predikan inte ger någon föda. Så kallnar värmen i brasan eftersom det inte finns någon ny torr ved att lägga på elden. Motståndskraften mot frestelsen avtar. Försvarsvapnet blir trubbigt. Fiendens vapen kan tränga in och döda tron. Man blir bara mera likgiltig, kall. Var är felet? Det fanns bara ett ytligt lager jord som inte klarade av torkan. Är vi sådana som lever upp av tillfälliga känslor, så ska vi veta att vi ofta behöver Guds ord. Inte en dag ska gå utan att vi läser Guds ord och hör det. Det är inte så att vi kan vara utan ordet. Det är också väldigt farligt att vara utan nattvarden allt för länge. Därför är det livsviktigt, särskilt i denna onda tid, att vi ser till att det finns församlingar som tar vara på ordet och predikar det rent och klart. Och vi behöver ta ansvar för varandra, så att ingen blir borta på vägen. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad, och aldrig bär mogen frukt. Så förklarar Jesus det här med tistlarna. Ja, vi som har en köksträdgård, vi vet nog vad problemet med ogräset är. Om ogräset får växa fritt så förkväver det som vi vill odla där. De stackars morotsplantorna som är så späda har ingen chans om det är mycket ogräs. I min barndomsåkrar fanns det tistlar. Och det rev i fingrarna. Det var, man fick sjuka händer när man skulle binda kärvar. Ogräset har den egenskapen att det oftast är starkare än det man vill odla. Man måste rensa. Om ogräset får växa till sig är det livsfarligt för den gröda man odlar. Jesus jämför ogräset med världsliga bekymmer, rikedom och njutningslystnad. Det är fiender som alltid har varit farliga för Guds barn. Redan Paulus skrev med bedrövelse om Demas. Det var i hans sista brev, andra Timoteusbrevet, som han säger att Demas har övergett mig av kärlek till denna världen. Tidigare hade han varit Paulus trogna följeslagare. När vi har sådana exempel från apostlarnas verksamhet, hur ska det då inte vara idag? Vilken risk att man förkvävs av kärlek till denna värld. Vi ska se upp med att låta de jordiska bekymren ta över och frestelserna. Därför behöver vi en regelbunden kontakt med Jesus. Egentligen behöver vi ju ständig kontakt genom att ständigt leva i bönens kontakt med honom. Och genom det så vet vi också när vi gör sådant som är farligt. För han kan inte vara i vår närhet hos oss utan att säga till. Hur ska en ung man bevara sitt liv rent, frågar psalmisten i den 119:e psalmen. Han har också svaret direkt på. När han håller sig till ditt ord. På den tiden fanns inte internet och tv med allt horari som nu med våld hotar att tränga in i våra sinnen. Och i synnerhet fördärvar ungdomen. Men människan har i alla tider varit sig lik. Farorna från världen har alltid varit en fiende och en farlig fiende till Jesus. Än mycket mer gäller det idag när vi i denna yttersta tid upplever hur djävulen har släppts lös. Som det står i uppenbarelseboken att ska ske en kort tid förrän Jesus kommer tillbaka. Nu lever vi verkligen i en svår tid när världens frestelser är farligare än någonsin. Därför ska vi se upp och särskilt ta väl hand om våra barn och ungdomar. Det räcker inte med att övervaka och beskydda dem så att de inte råkar ut för farligheter. För det går ju inte. Farligheterna finns överallt. Det som behövs är att de lär sig att leva så nära Jesus. Att de själva ser farorna och tar sig tillvara. Vi behöver Guds goda ord som skydd och vapen när frestelserna slår till. Och så det sista. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. Och Jesus säger, men det som föll i god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Vilka är det som räknas till den goda jorden? Vi har många andra ställen där den skaran beskrivs. Jesus talar i bergspredikan om de fattiga i anden. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Han talar om sjuka som behöver läkare. Han talar om syndarna som han har kommit för att söka upp och frälsa. Det handlar om dem som inte har blivit stolta och glada när de tittar sig själva i spegeln och ser vad de har gjort. Sådana som inte hittar något hopp för evigheten i det som de själva åstadkommer. Det handlar om dem som behöver Jesus som sin frälsare. Som vädjar till honom att han ska täcka dem med sin rättfärdighet. Så att de kan träda fram inför Guds tron med frimodighet. För de vet att sådana de själva är så kan de inte komma inför Gud utan att han fördömer dem. Den enda grunden för deras salighet är den rättfärdighet som Jesus vann. Med sitt fullkomliga liv och sin oskyldiga död. Sitt lidande och sin död på korset. Kort sagt, den sista fjärdedelen är de som tar emot Jesus och hans ord om frälsning och salighet utan att de har förtjänat det av nåd. Det här gör de för att de hör Guds ord och behåller det i sina hjärtan. Där bär det frukt, för där Guds ord är, där är också den helige ande. Och det är bara han som kan skapa en bestående frukt. Jesus sa till sina lärjungar kort inför sitt lidande: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå och bära frukt. En sådan frukt som består. Det uppriktiga och goda hjärtat som är den goda jorden där det kan bli frukt för evigheten. Det är inte det stenhjärta vi har av naturen. Inte det hjärta som helst vill gå bort från Jesus och uppleva nöjen och glädje i världen utan Jesus. Utan det är det hjärta som har fötts på nytt genom vatten och ande. Det som förnyas av daglig bibelläsning och kontakten med livskällan själv i bönen. Den som har ett sådant hjärta vet att han inte förmår något i egen kraft. Han har inget själv att komma med. Kraften fullkomnas i svaghet genom hans kraft som vill bo hos den svage. Den som har fått ett sådant hjärta vill komma samman med sin församling i bön, lovsång och nattvard. Där vill han få hjälp och stöd att urskilja vad som är sant och vad som är falskt och farligt. Det som djävulen vill använda för att föra människor vilse. Som han sår ut som ogräs ibland oss. Han vill också i sitt vardagsliv föra ut ordet till sina medmänniskor. Han är inte så angelägen om att fundera vilken sorts åkerjord han sår i, utan han vill så ut säden så ofta han kan. Fastän bara en fjärdedel skulle falla i god jord. För det är ju Herren som ska se till växten. Det är Guds sak att ge växten. Vår sak är att vara med i såningsarbetet. Och med uthållighet köta den del av Guds trädgårdsland som vi har blivit anförtrodda. För att vara med i det arbetet ska vi lyssna till Jesus. Hör du som har öron att höra med. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.